Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Ja, det här året har börjat i en hög fart. Januari, februari bara försvann. Väldigt roligt, men jag vet inte vart tiden tog vägen. Men så är det väl hela tiden. Men nu är det redan första veckan i mars i alla fall. Och lite grann kan jag nämna vad som kommer hos mig den närmaste tiden. Jag driver Epic Living Sweden där jag jobbar med förebyggande friskvård för individer och företag, stresshantering, hälsoekonomi på olika sätt. Och jag har en del webbinar också som jag arrangerar och 10 mars så kommer det att handla om hälsoekonomi. 16 mars så handlar det om stresshantering, precis som dagens avsnitt handlar om. Så mejla mig gärna om du vill vara delaktig, ta del av det. Sofie@epiclivingsweden.com lägger mejladressen i kommentarerna. Och sen kommer jag att återigen öppna upp mina webbinariegrupper för dels HR-frågor för alla som arbetar med personalansvar på något sätt som HR, chef eller skyddsombud eller bara att man är intresserad av HR-frågor. Så en sån grupp kommer att starta upp inom kort. Maila mig om du är intresserad av det. Jag kommer även återigen starta upp Epic Lifestyle Member och det är också i webbinarform. Och båda de här grupperna så har vi webbinar en gång i månaden och sen har vi lite uppgifter däremellan. Men mer info får du om du mailar mig. Och idag då ska vi träffa stressdoktorn Anders Tengström som är min kollega när jag arbetar tillsammans med Papply som arbetar med digital terapi, friskvård för tanken. Och Anders har så mycket kunskap kring stress och mänskligt beteende så det här är ett riktigt kanonavsnitt. Jag är så glad att vi äntligen kunde sitta ner och göra den här intervjun. Och vi kommer prata om vad är stress egentligen och sen kommer du även få konkreta tips av Anders för hur du ska kunna stressa ner i vardagen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Varmt välkommen Anders Tengström till Epic Lifestyle-podden.
Ja, tack så mycket. Tack.
Vad härligt att se dig.
Ja, vi har ju försökt få till det här ett tag nu. Ja. Äntligen har jag fått komma med i den här fina podden. Ja, jag ser för mycket fram emot det.
Ja, det är samma. Vi ses ju ofta, men vi har inte fått till det här med poddandet.
Exakt, men nu så.
Det är mycket föreläsningar och annat som kommer emellan. Mm. Men en introduktion till dig, Anders. Ja. Du är psykolog och docent och framförallt så hejar du på ett lag som har grönvita färger. Ja. Så du brukar ha liksom så här kläder med grönvitt. Jag är ju från Dalarna, så då tänker jag att det är Brage.
Ja, men det är ju inte det tyvärr.
Är det inte?
Nej, jag är ledsen.
Då bryter vi.
Vi har bara droppat den bomben, men det är inte Brage.
Det är inte Brage. Nej. Vad är det då?
Nej, men det är Västerås Sportklubb som också är grönvita. Jag kommer från Västerås och sen spelat i klubben i många år själv som barn och ungdom. Och så det har blivit en livslång kärlek.
Ja, det är helt uppenbart att det är en kärlek.
Exakt.
Och vad är det för sport då? Är det fotboll?
Det är fotboll och bandy.
Det är bandy också. Ja. Jag har liksom inte vågat fråga.
Nej, men
under två år nu så inte vågat fråga vad är det för sport.
Det är bra att vi reder ut det i podden, känns det.
Ja, jag tänkte, nu kändes det liksom riskfritt.
Ja, jaha. Ja, okej. Ja, när alla andra hör också.
Ja.
Ja, nej, men så är det i alla fall. Så att, ja, det är en av mina fina sidor tycker jag då. Mm.
Jag förstår.
Ja.
De andra sidorna då?
Ja,
psykologin och
ja, det andra som jag också håller på med. Ja, nej, men det har jag hållit på med hela livet, håller jag på att säga. Jag har utbildat mig till psykolog för många år sedan, just där med tanken av att jag vill jobba med människor och hjälpa människor. Sen togs livet lite olika vändningar då, i den meningen att jag faktiskt inte jobbade så mycket med kliniska frågor under många år, utan satsade på forskarkarriären. Och har gjort det i många år, lett en forskargrupp på KI sen, fram till för 5 år sedan då jag slutade det och började jobba mera på konsultbasis. Men under många år så bedrev jag forskningsstudier på KI tillsammans med många andra medarbetare. Mm. Och just inriktat på psykisk hälsa, eller kanske snarare ohälsa då, eftersom jag jobbade inom mycket med landstinget och där är det ju ohälsa, det är inte så mycket hälsa där. Så mycket fokus på att utveckla interventioner och klinisk forskning som för att hjälpa då olika grupper av människor, allt ifrån ungdomar med missbruk till hur man kan hjälpa kvinnor som kommer till kvinnojourer bättre utifrån ett psykologiskt perspektiv. Mm. Så det var ett brett spann av forskning och interventioner och utvärderingar som skulle kunna hjälpa kunna hjälpa människor helt enkelt att må bättre på olika sätt.
Och intervention, det är själva åtgärden då?
Åtgärden, precis. Någonting. Det kan ju vara, det behöver inte bara vara terapi. Det mesta av människor som människor mår bättre av är ju inte terapeutiska insatser, utan att det är att man lyckas på något sätt själv ändra någonting i sin vardag som gör att det känns lite bättre, att man klarar av någonting lite bättre än vad man gjorde igår. Mm. Och då känns det lite bättre och då mår man bättre. Och då känns det livet bättre och då blir det bra. Eller bättre i alla fall.
Mm.
Så att mycket av sån här forskning handlar inte om att alla ska gå i terapi och liksom sitta som psykolog och vända ut och in på sig själv. Utan det handlar om oftast väldigt konkreta åtgärder i vardagen för att underlätta för hur människor lever sina liv.
Mm.
Ett bra exempel på det, till exempel, som ett projekt som vi hade där handlade om hur man hjälper unga tjejer att hantera olika former av trauman. Det kan vara sexuella trauman, det behöver inte nödvändigtvis vara det. Det kan vara andra saker också. Och då traditionellt sett så har man erbjudit dem då traumaterapi. Och det kan vara bra för att bearbeta traumat. Problemet är hos unga människor är inte så intresserade av att blicka tillbaks på det som hänt. De vill blicka framåt.
Mm.
Så traumaterapi kan för många, många gånger hos unga människor inte alls vara den terapin man ska ha. Utan man kanske behöver utveckla andra metoder som hjälper dem snarare att hantera här och nu och se till att må tillräckligt bra här och nu för att kunna få livet att gå framåt. Och då kan man testa om sådana interventioner funkar och så vidare. Mm. Då. Ingenting utesluter det andra, men oftast handlar det om att människor ska fungera här och nu. Och när man har gjort det, när man fungerar här nu, då kan man gå i traumaterapi. Mm. Inte när man mår som sämst.
Kan det bli alltså sämre om man börjar med att man liksom grottar ner sig i det tråkiga som har hänt?
Ja, sämre är svårt att veta kanske, men det kan det naturligtvis bli. Problemet är väl snarare det att om du ska grotta i någonting som du mår jättedåligt av, då kommer du må jättedåligt.
Mm.
Och då kommer du inte kunna orka leva ditt liv.
Nej, oj.
Mm. Utan man måste börja med i rätt ända. Det vill säga att när du mår okej, då kan du grotta om du vill. grejen är att de flesta som mår okej okay, inte är så intresserade av grottan och vi tittar framåt istället.
Såklart.
Ja, inte alla, men många vill ju det.
Mm.
Så att, men det är liksom exempel på hur man kan utveckla verksamhet med, utan att det behöver vara liksom superavancerad psykoterapi. Det handlar mer om att fixa en vardag som, så att det funkar.
De här forskningsstudierna då, som du ledde och så, känner man där, nu förstår jag att det är olika, men känner man som forskare att man gör skillnad? För det är ju lite abstrakt.
Mm.
Att man sitter någonstans på 9:e våningen
exakt.
Och forskar.
Ja, skrivbord.
Skrivbord ja. Och så skickar man något till någon annan vid skrivbord och så kanske man inte möter människor på det sättet. Klart gör studier och så, men innan man vet att det är ungefär som politik. Va? Det tar många år innan det ramlar ner på rätt ställe.
Mm.
Eller hur,
ja.
Hur fungerar
det? Nej, men det är ju det. Det är ju, även fast det är väldigt nära, det jag har bedrivit är mycket kliniskt nära forskning. Och trots det så kunde jag känna att det var ganska lite nytta med det. För jag kunde ju också se att systemen som man forskade på eller för inte ändrar sig med de resultat som kom fram. Och många gånger kunde man ju konstatera att vi behöver inte forska alls överhuvudtaget. Vi behöver bara implementera det vi redan vet. Mm. Så skulle det vara gott nog till att börja med. Och kanske det vi borde lägga pengar på istället för att forska fram nya resultat och nya teorier eller nya metoder som i alla fall inte någon tänker använda.
Mm.
Så det var ju, jag beslutade mig för faktiskt att säga upp mig liksom konkret. Så ja, nu säger jag upp mig, här är min avskedsansökan.
Från fast forskartjänst miljoner i månadslön.
Jag hade i alla fall miljoner i forskningsstöd kan jag säga. Jag ledde en stor forskargrupp. Vi omsatte ungefär mellan 20-25 miljoner per år. Så det var mycket pengar som snurrade in i det systemet. Och det var många doktorander och många projekt hit och dit. Och det var ju väldigt kul. Samtidigt så kände jag att för min personlig del att det, de här pengarna och all energi som lades ner på alla håll och kanter, det kom ut väldigt lite av det. Inte att vi producerade lite resultat, utan att resultaten inte kom användarna eller de som behövde använda det till godo på något sätt då. Så det var ju ett av de beslut, eller en av de grejerna som gjorde att jag beslutade mig för att faktiskt se upp mig då. Och det jag beslutade mig för då, det var ju att jag ville ju inte bara se upp mig, jag ville göra någonting annat också.
Det var inte så här passionär du skulle bli, alltså.
Nej, precis. Vad var jag då, 45 år gammal?
Ja,
nej,
det är
nej.
En trend nu.
Ja. Nej, jag hade inte tänkt säga, ja, det hade ju varit trevligt i och för sig. Tyvärr så var det inte den lön jag hade haft som gjorde att jag hade de där miljonerna.
Sen har du ett mission också, så det går inte.
Nej, det var väl det då. För då bestämde jag mig för att jag vill ändå jobba mer konkret med att hjälpa människor och använda den kunskapen du ändå samlar på mig genom många års forskning och kunskapsinhämtande. För det är ju det ändå forskning handlar om. Det handlar om att skaffa kunskap och sortera kunskap och tillämpa kunskap. Så kunnig tycker jag mig ändå vara. Så det handlar mer om att hitta nya sätt att försöka hjälpa människor med den kunskapen som man har. Så det är det jag försökt göra de här sista 5 åren.
Mm.
Mm.
Och hur har du gjort då?
Ja, då har jag, det har jag gjort många olika saker faktiskt. Men jag är ju då, man får ju då, har man ju försökt hitta en slags anställningsform då. Då har jag blivit som konsult såklart. Och då har det varit olika projekt som man har varit inkopplad i. Och då har jag ju då valt projekt där jag kan känna att det finns, där det blir konkret nytta.
Mm.
För verksamheten som jag ändå jobbar för då. Och det är det jag försöker göra. Och som här då i Pappeli som jag jobbar nu. Och jag antar att jag är inkallad till den här podden av den anledningen. Jobbar med stress då på ett väldigt konkret sätt. Och försöka förebygga saker som många människor har utmaningar med idag. Så det har varit många olika sådana projekt under de här åren. Väldigt handfasta, konkreta saker. För det är där jag känner att jag kan, eller vill göra nytta.
Du är som ett eget litet startup-bolag.
Ja, eller hur? Någonting sånt. Och sen har jag också då jobbat som psykolog kliniskt här nu. första gången på många år. Jag gjorde det även tidigare då som psykolog med utredningar då inom rättspsykiatrin. Så att, men nu har jag jobbat mera med med counseling och rådgivning och sådana saker, och lite terapier också under ett antal år här, som bara för att lära sig mer av min fråga, förutom att liksom försöka hjälpa människor i en allmän mening, så har jag också haft idén om att jag behöver veta mera om vad det som händer i folkdjupet idag i någon slags psykologisk mening, för att kunna vara, ha någon slags örat mot marken, hur man kan utveckla interventioner som hjälper just de dagsaktuella frågorna i befolkningen. Så därför så har jag ju också då suttit i, som telefonpsykolog här nu under flera år och verkligen pratat med random people som ringer in. Det kan vara vem som helst, det är ingen sortering, utan alla som ringer får prata med en psykolog, vilket gör att man får just den där temperaturmätaren i befolkningen, så att det är inte sorterat innan på samma sätt som det är när man sitter längre bak i systemet.
Mm. Och vad är det de, varför ringer man då till en nätdoktor så att säga?
Mm. Ja, alltså det, ja, jag ska försöka tänka efter det, men jag ska uppskatta att ungefär 70-75% av alla samtal, ja, säg 70 då, handlar om stress på olika sätt.
Och hur har de då liksom upptäckt att de är stressade? För många märker ju inte att de är stressade.
Nej, de har ju, och precis. Och det är en del som, de många som ringer vet inte att de är stressade. De ringer för att de har panikångest. Mm. Och de har aldrig haft panikångest, eller vet inte ens knappt vad det är, förrän de har läst på nätet nu då, precis sista veckorna bara. Och nu undrar de vad det är för fel på dem. De har varit hos vårdcentralen och de har tagit prover, och de ska inte dö i cancer nästa vecka, utan det, de verkar vara friska i liksom sova. Så det här är någonting annat. Men det är ingenting som den här människan har reflekterat över i hela sitt liv fram till nu då. Men nu inser de på något sätt att det här kan vara något psykologiskt. Ja. Det behöver inte vara fel på min kropp i någon så här sjukdomsmening. Ja. Så att då ringer de. Undrande. Mm. Det är något konstigt med mig. Jag har det här som kallas, jag tror att det är panikångest, för de har läst på nätet. Mm. Ja, och sen så inser man, jag inser då efter ungefär 30 sekunder att det är en stressreaktion. Och det är ju särskilt, speciellt om man har varit hos vårdcentralen och fått tagit prov och sådär, så kan man ju utesluta alla typer av fysiska liksom tillstånd. Då.
Men för det är märkligt, det är sällan man, om man bara hör hur det pratas eller läses och sådär. Det är många som pratar om panikångest. Många kända personer som pratar ut om det. Men det är sällan de pratar om att det är kopplat till stress.
Nej, det är ju så här att
helt plötsligt fick jag panikångest på gatan på natten.
Ja, exakt.
Men inte om vad som har föranlett.
Nej.
Att under 20 års tid har jag liksom varit på turné varje år och så vidare, eller vad det är för någonting, släppt 5 böcker om året eller någonting.
Något hysteriskt där.
Och helt plötsligt så kom denna ångest.
Ja, exakt. Nej, och det är ju, insikten är ju att har du inte haft panikångest tidigare i livet, för en del har ju det sedan barnsben liksom, för att de har ångestsjukdomar. Men har du inte haft det, och som vuxen helt plötsligt bara får det en dag sådär, då är det ju, jag menar vadå, jag kan inte uttala mig om sannolikhet, men det är ju extremt liten sannolikhet att det inte skulle vara ha med stress att göra. Det är i alla fall min kliniska erfarenhet. Jag kan inte, jag vet inte om det finns någon siffra på det, men det är väldigt ovanligt att man bara får panikångest om det inte är stress med i bilden som vuxen, om man inte haft det innan.
Det kanske lät som jag raljerade, men jag menar, det är lite märkligt ändå idag att det är sån okunskap, för det står ju om stress i varenda tidning, varenda sajt, scrolla social media, så är det är överallt.
Ja.
Och ändå så förstår vi inte att vi är stressade.
Nej, det är fascinerande.
När det väl står till.
Nej, för att vi läser ju rubrikerna såklart och ser, men som jag, det där är ju inte jag.
Nej.
Det är inte jag som, jag är inte utbränd.
Nej.
För jag sitter ju här ungefär. Jag ligger, vad man har för bild och vad det innebär att vara utbränd, det vet jag inte. Men det gäller ju inte mig, för jag är ju här, jag står ju uppe, jag jobbar ju, så jag kan ju inte vara utbränd per definition, eller kanske inte ens på väg, utan många som ringer förstår ju att det är något fel såklart, men de vet inte vad, de kan förstå någonstans, eller de kanske, om de verkligen rannsakar sig själva, kanske de kan förstå att det är stress, eller sannolikt stress, men de vill inte att det ska vara det, för att det, om det är det så förstör det mycket för dem.
Mm. Ja, det är det man skjuter.
Ja, så mitt
skjuter det bort om sig. Liksom.
Ja, exakt. Många gör det. Jag vill inte höra mina hårda ord. Så jag är mycket av en sån här karriärsdödare. Mm. För faktiskt. Mm. Om man nu får, om jag får
raljera lite. Du säger åt dem kliva ner på karriärstegen.
Nu måste, ja, mina, efter att ha hört några minuters prat om hur deras liv ser ut, deras prestations, liksom allt, alla prestationer de ska utföra, så måste jag ju tala om för dem att om du fortsätter så här så kommer du gå in i väggen, och det kommer inte ta jättelång tid. För många är, har ju börjat den här resan neråt mot utbrändhet och utmattningssyndrom och så vidare. De är, många är ganska nära, och en del har, ja, men kanske svårt att säga, men vi säger halvvägs då. För det är klart, om de inte har några symptom så ringer de ju inte. Så det är klart, nej, att de har ju kommit en bit på väg, de allra flesta. Och jag får ju vara den hårda. Säga, ja, men nu får du lyssna på mig. Nu har du pratat i 10 minuter, nu är det min tur. Och nu är det så här, da. Och det är liksom, det är rakt upp och ner. För att jag har inte så, vi har inte så mycket tid på oss att prata. Nej. Och det här är liksom ingen lek. Och de behöver höra det här av någon, eftersom de helst inte vill höra det. Så måste de,
ja, för jag tänker, de kanske ringer också för att få bekräftelse att de gör rätt.
Mm. Ja, fast de flesta har ingen aning.
Nej.
För sen när jag säger att du är på väg att bli utbränd, och de säger okej, jag kan förstå det. Ja, de kan liksom, många kan ändå leva med det, insikten att det är, nog, att det är så. Att de, för de har ju ändå känt, de har ju gjort den här resan neråt så att säga. De vet att de inte klarar av samma saker som tidigare. De vet, de känner igen alla symptomen jag beskriver och sådär. Så de förstår att det här är på väg åt fel håll. Så de kan ju acceptera diagnosen, om man säger, utan problem egentligen. Mm. Men sen är näst, efter att jag har berättat att du är på väg att bli utbränd, okej, jag fattar. Då frågar de, vad ska jag göra?
Mm.
För där finns det noll insikt.
Mm.
Så det är väldigt få som frågar eller ringer och vill bli bekräftade på något sätt i det här, för de har inte den insikten eller kunskapen. Nej. Hade de haft det kanske de inte hade behövt ringa, jag vet inte. Men men utan då är det så här, ja, nej, du, tyvärr, du är så här, du måste göra om ditt liv. Ganska ordentligt till och med, för att annars så kommer det här inte att funka. Jag kan, efter att ha haft några tusen sådana här samtal, så inser man ju då, man pratar med människor i alla stadier av den här processen, och även de som alltså har vänt och ska rehabbas upp så att säga. Så inser man ju att man måste få stopp på det innan, annars så blir det en otroligt lång resa tillbaks. Och resan tillbaks till det vi kallar det normala livet, den kommer sällan till. För det blir aldrig som det var innan, när man väl har varit där nere och vänt på botten.
Förhoppningsvis har man, kommer man tillbaks till någonting med mer insikt.
Ja, det är
bästa fall då.
I den bästa av världen gör man det. Jag har ju, man får ju prata med människor som har varit i väggen flera gånger. Mm. Och fortfarande inte tycks ha lärt sig att de måste begränsa sig i sina ambitioner och det de kräver av kroppen att prestera varje dag. Så det är högt och lågt, men de allra flesta jag pratar med förstår vad jag säger och accepterar att det är som det är och att de måste ändra på sig. Sen pratar jag inte jag så jättemycket fler gånger med särskilt många, så jag vet ju inte hur det går, men de har fått en stor varningsflagga uppkörd i ansiktet i alla fall. Sen vad de gör med den, det vet jag inte.
Det är också eget ansvar såklart.
Det är ett eget ansvar, och de har fått insikten. Det är ju alltid första steget till ett förändringsarbete. Det är ju att få en insikt om någonting. Och det har de ju fått i alla fall när man pratar med mig. Sen följer jag upp en del andra. Eller jag följer upp vissa av de här som ringer då. Därför att där kan jag känna att med några samtal kan jag göra någon skillnad.
Mm.
Och jag, klart, jag väljer ut om det jag tror att jag kan göra det, så det är klart, och där har jag ju större chans att lyckas med att hjälpa dem också än kanske andra då. Så att det är klart att där går det väl bra för de flesta som jag väljer ut då. Hur det går för resten vet jag ju inte.
Nej.
Många hänvisar ju också vidare till andra, till, alltså de som är på väg att bli utbrända hänvisar jag naturligtvis till arbetsgivaren och till företagshälsovård, vårdcentraler och andra vårdgivare då, beroende på hur situationen ser ut. Så det är inte så att de inte får råd, men det är inte så att jag kan hjälpa alla heller tyvärr.
Nej, vi pratade om det en gång förut, att det är så många som behöver hjälp i Sverige, så många psykologer, terapeuter eller coacher finns ju inte.
Nej.
Så att, nej, det...
nej. Nej, och även om de fanns skulle ingen råd att betala för det. Då skulle vi liksom få skära någon annanstans i samhällets liksom, kostnader.
Men nu, Vad säger du? Du träffar ju många arbetsgivare också olika sätt.
Mm.
Hur, vad skulle du säga är insikten, förståelsen kring förebyggande hälsovård, psykosocial hälsa och alla de här bitarna ute i näringslivet, organisationer?
Ja, den största, jag menar alla är ju i någon mening semikunniga eller alibikunniga, för de måste vara det eftersom det finns massa lagstiftning på området, den kan man inte bara strunta i.
Många
struntar i det ändå, fast inte på ytan.
Nej.
På ytan finns det någon lingo runt vad man gör på ett företag eller en organisation runt de här psykosociala frågorna på arbetsplatsen. I praktiken är det ju väldigt dåligt med kunskap. De flesta arbetsgivare eller de personer som är satta hos arbetsgivaren att sköta sånt här har ju inte ens någon grundläggande kunskap om vad stress är.
Mm.
Och det är klart, det är svårt att dels förebygga det eller vara med som en viktig aktör för rehabilitering när väl en person hamnar i väggen, så att säga.
Mm.
Så det är klart att ur det perspektivet så är det inte särskilt välbeställt med kunskap och insikter och förmågor. Och det, jag brukar, som forskare och sådär, så har man ju liksom läst massa saker och har massa avancerade tankar i huvudet om ditten och datten när det gäller liksom människors psykiska mående. Och det vill man gärna prata om. Problemet om jag pratar om de saker som rör sig i mitt huvud, då kommer ingen att fatta det.
Mm.
För nivån är fortfarande så här. Mina föreläsningar handlar alltid om vad är stress.
Mm.
Alltså det är grundkurs A, liksom enklaste tänkbara.
Mm.
Vad är stress på riktigt? Alltså inte bara vad jag har för bild av vad stress är, utan vad vet vi från vetenskapliga sidan stress är och vilka konsekvenser kommer med den och bla bla bla. De här allra enklaste grejerna, det är där man får börja. För börjar man någon annanstans i kunskapstrappan, då är folk inte med. För de har inte ens grunden klar. Och där blir ju, så jag är ju en papegoja när jag föreläser. Jag har mig själv, jag kan ju säga de här sakerna i sömnen vid det här laget. För att jag kan inte säga, jag kan bara ha en enda föreläsning.
Mm. Grundkurs. Dag ut och dag in.
Kurs 1A
ja.
på stressskolan. Det är den jag får ha hela tiden, därför att det är där vi är.
Fortfarande.
Ja, och det är ju kanske inte så kul för mig, men jag gör det med stor entusiasm ändå, därför att jag vet att det behövs.
Mm.
Annars kommer vi aldrig vidare. Annars kommer vi bara snurra det här, inte evigt tid såklart, men det tar en otrolig tid att liksom
bygga upp. Ja, man måste ju lära sig grunderna innan man kan ta nästa steg. Ja, så är det ju alla så är det branscher.
Ja, men så är det ju. Man måste börja på rätt nivå, och det här är tyvärr rätt nivå just nu. De absoluta grunderna. Och det är det här som är så fascinerande med alla sådana här psykologiska fenomen som vi människor, alla människor vet ju vad psykiskt mående är, eftersom vi själva är människor och på något sätt har ett eget psyke. Så det är klart att vi utgår ifrån oss själva. Och så här är det för mig, då är det säkert så för dig också och alla andra som råkar vara här i rummet. Det är vårt gemensamma antagande om varandra. Och det är ju, oftast är det ganska funktionellt, för att annars blir det väldigt svårt om vi ska leva ett liv där vi hela tiden måste anta att alla andra människor absolut inte tänker som jag gör. Då blir det väldigt jobbigt att umgås med varandra. Så vi måste ju liksom vara rationella här och anta att, ja, att du tänker likadant som jag gör. Och att eftersom jag är smart så tänker du likadant som jag. Så. Men så är det ju inte i verkligheten. Men det är alltid svårt att som, vad ska man säga, som expert på psykologi, om man får kalla sig det, komma till en grupp av människor och berätta om människor. Eftersom vi alla är experter på oss själva på någonstans. Va? Och vi antar att alla andra är som oss. Hade det kommit en kärnfysiker dit och berättat om kärnfysik, så hade ju ingen ifrågasatt honom eller henne då om huruvida det här var rätt eller fel. Men jag ska inte säga att jag blir ifrågasatt, men det finns ju absolut massa idéer om att, nej men okej, du säger så här, men jag tycker nog ändå att det är så här, för det är min erfarenhet.
Ja, men det har ju hänt några gånger. Ja. Vi har varit ute tillsammans och så kommer man och tänker så här, nu ska vi se här.
Ja. Och det, jag har inga problem med det, men då inser man också att innan man kan få människor att acceptera att så här ser ändå vetenskapen och den kliniska erfarenheten ut när det gäller stress, ser ut på det här viset. Och det är den bilden vi som är i det här rummet måste dela för att kunna komma vidare. Och jag menar, jag förstår att du har en annan bild. Och det är helt okej. Okay. Problemet är att den inte hjälper någon av oss vidare.
Mm.
Utan vi måste ha en gemensam bild. Och då frågar jag, vilken gemensam bild ska vi ha? Vi kan ta din. Men problemet är att det finns ingen forskning runt din bild.
Nej, just
som det. Kan liksom beskriva att det är bra eller en dålig. Eller någon klinisk erfarenhet heller för den delen. Så därför så är det bättre att vi väljer min bild. Ja. Inte för att jag är bättre, utan för att det är en bättre bild. Och den är mera liksom...
Samlade forskning.
Det är samlad kunskap. Mm. Och det är inte jag. Jag är ju bara en megafon för den här kunskapen. Det är inte så att jag har kommit på allt det här. Mm. Och det är det... Och det...
Sen presenterar du det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Vilket underlättar.
Ja, det måste man ju göra. Det har man ju också lärt sig. Alltså, man får ju sagt att släppa antagandet av att människor vet det jag vet.
Mm.
När det kommer till psykologiska frågor så är det ju lätt att ja, men som jag har tänkt tanken så har du säkert också tänkt tanken. Men oftast är det ju inte så. Utan man får börja där man är. Helt enkelt. Och det är... Så nu är vi på så här... Jag vet inte, man måste... Jag har inget bra exempel på, men det finns ju många andra... Det finns ju andra fenomen i vårt samhälle där vi har... Där människor har liksom tjatat om någonting. Och så till slut så har det liksom... samhället förstått att nu måste vi ta tag i det här. Och det känns som att jag med många andra då är precis i det där stadiet. Mm. Vi tjatar och tjatar, lyfter upp det. Det står överallt i tid. Det är inte så att det inte är medialt. Det är ju medialt så det bara skriker. Men det är på ytan bara. Och det verkar inte spela någon roll att det står i varenda tidning. Speciellt nu runt juletid då. Om julstress och där. Det verkar inte betyda någonting för hur människor beter sig ändå. Och då blir det så här, ja men då är det ju poänglöst på ett sätt. Så att vi måste ju fortsätta att jobba så att de här frågorna får betydelse för människor på riktigt. Precis som vi har lärt oss då att vi kan förändra människors beteende genom att med folkbildning. Jag menar, vi har lärt människor att man måste träna, röra på sig, annars så mår inte kroppen bra. Vi har lärt människor att man måste äta hyfsat rätt för att kroppen ska må bra. Vi har lärt människor att man inte ska vara ute i solen hela tiden och för då får man få hudcancer. Och vi har ju lärt människor massa nya beteenden.
Inte röka och
dricka med måtta. Och det finns ju en mängd...
Men vi svenskar är ju väldigt lätta att påverka så...
På vissa områden,
fast när vi är då så speciella på många sätt. Men vissa saker tar vi till oss, som det här när det har varit folkbildning.
Mm.
Eller det var inte, men med drickmjölk, det kanske inte var folkbildning. Men alltså, ja, då drack du mjölk och så var det liksom 7 skivor bröd. Då åt vi det.
Ja.
Putsa dina skor, då gjorde vi det.
Ja, lite alltså,
så.
Ja,
vi följer ju liksom lagar och regler.
Ja.
Men nu, jag vet inte om det är för diffus det här kring alltså den psykiska hälsan.
Mm. Det är någon, det är kvalitativt
annorlunda. Det är liksom för många parametrar kanske som vi måste ta in.
Det är inte konkret på något. Eller jag vet inte. Alltså jag vet inte om det, men den senaste nu, det är ju det här med sol.
Mm.
Men jag tänker på min 10-åriga son. Hans hy är ju som en... är ju glasartat vit. Därför att han har ju aldrig exponerats för sol. För hans moder har ju liksom förhindrat det.
Inte hans fader tydligen.
Nej, tydligen inte det då. Men och jag ser inte att det är rätt eller dåligt så. Men det beskriver ju ändå att idén om att man kan få hudcancer av för mycket solexponering har ju ändå slagit igenom i befolkningen. Det finns ju inte en unge idag som inte är inbadad i solkräm liksom, eller solskyddskräm. Existerar inte som fenomen när jag var barn. Man var ju mera svart än någonting annat när man var barn efter en fin sommar. Och det är så här, vi har ju ändå skiftat beteende på de här, under mitt liv då, i den här frågan. Så det går ju uppenbarligen att jobba förebyggande med insikter om att saker som alltså sannolikheten att drabbas av hudcancer är mycket mycket lägre än att drabbas av utbrändhet.
Oh.
om man nu ska tänka så. Visst, den ena är ju kanske dödlig i sjukdom, så det är väl bra att man är försiktig där, men utbrändhet har livsavgörande konsekvenser om man hamnar i utbrändhet. Vilket egentligen på många sätt så vet ju människor det här också, fast det är väldigt så att man inte har tagit till sig att det kan drabba mig.
Mm.
Och det är väl där vi har fortfarande... Alltså när det gäller psykologisk kunskap så har vi många sådana barriärer fortfarande. Att det gäller andra. Vi kan ju se... vi har ju, jag brukar tänka så här, förr i tiden så pratade vi alltid om att det fanns en alkoholist i släkten mm. som alla på släktmiddagen fick ta hand om eller liksom se till att han eller hon inte drack för mycket, för då blev släktmiddagen lite halvförstörd så där, det blev kaos. Idag har vi ju så att alla släkter har minst en utbränd.
Mm.
Och kanske en alkoholist också då. Men idag har alla
släkter... Ja, i alla fall någon med någon psykisk ohälsa.
Mm, med någon psykisk ohälsa, minst en. För idag är ju psykisk ohälsa mycket mer vanligt än alkoholism.
Mm.
Så att det är ju... Det är snart i varje familj, inte bara i släkt, utan snart i varje kärnfamilj finns det ju någon i familjen som har väldigt stora utmaningar. Mm. Så att det är inte så att det inte finns där i människors vardagsliv. För de allra flesta så finns det sånt.
Men jag har fortfarande inte kommit till att vi vågar prata om det vid middagsbordet.
Nej, vi är väl...
Inte på ett öppet sätt i alla fall.
Utan, vi är väl där vi var för med de här andra frågorna. Med rökning till exempel. Mm. Det var ju först på 70-talet man började... Första varningsflaggorna kom upp, men det var ju ingen som lyssnade på dem.
Nej.
Och sen så tog det ju många...
Ja, så var det coolt att röka
på 80-talet.
Ja, det var innan, men 80-talet också var det så här. Och sen har det varit coolt att vara stressad.
Mm, mm.
Men nu är ju liksom lyxen att säga att man har tid.
Mm.
Att ha tid idag är ju en lyx förunnat.
Precis.
Så det tillhör ju bara en väldigt liten elit.
Ja.
Vilket i vanliga fall så brukar ju då många fler vilja tillhöra eliten.
Ja.
Men vi har inte riktigt kommit dit än.
Nej, exakt. Så att vi... Eliten fick ju börja äta med kniv och gaffel. Och förhoppningsvis då så kan folket, om man säger befolkningen i Sverige och hela västvärlden egentligen, börja anamma även det här beteendet att lyx idag handlar om att kunna ha tid.
Ja.
Inte om att prestera.
Precis.
För det gör vi alldeles för mycket. Då. Mm.
Och du har i dina föreläsningar en bra, vad kallar du det? Knep eller det här för att inte hamna i den här stressen, det här att vi är här, ni gör med händerna, det är bra när vi har podcast.
Ja, verkligen. Du skickar med en bild.
Men det här med dåtid, nutid och framtid,
ja.
den tidslinjen. Jag tänkte att vi ska skicka med något litet, inte så lite, men något konkret här som man kan i alla fall tänka på, som kan förändra mycket för en.
Ja, exakt. En av de saker som jag tar upp då med någon som ringer, just den här, så att man ska förstå vad stress är och hur det påverkar en.
Mm.
Det är ju att börja med att förklara att alltså, stress handlar om prestationer. Och det handlar ofta om prestationer som finns i dina tankar, långt innan du utför dem. Du kan ju jag brukar dra och säga till en människa, eller de som ringer så här, tänk dig att du går in och sätter ditt rum. I ett svart rum. Det är helt becksvart. Och så sitter du där en månad. Och så kommer de in med mat varje dag. En potta liksom. Du pratar inte med någon. Du har ingen kontakt med yttervärlden. Du skulle där kunna sitta där i det rummet. Och bokstavligen stressa ihjäl dig.
Mm.
Genom att bara tänka. Utan någon som helst yttre input i huvud taget.
Det är så absurt
alltså. Mm. Det säger någonting om hjärnans kraft och förmåga över att liksom göra att vår kropp blir liksom drar igång hela stresspaketet. Bara genom att sitta och tänka. För så är det verkligen. Så mycket handlar ju om de tankar vi har. Och idag har vi väldigt mycket prestationstankar i huvudet. Vi ska utföra saker på jobbet. Vi har krav på oss själva. Vi har höga ribbor som vi ska hoppa över varje dag. Som säger att ja, idag ska vi äta den mest fantastiska ekologiska middagen som har producerats på jordklotet någonsin. Och liksom, det tar skitlång tid och det är dyrt. Liksom, nu får du fan inte misslyckas. Liksom. Så man lägger ner enorm kraft och energi på att fixa den här fantastiska middagen. Problemet är inte att man gör det en gång i veckan. Man ska göra det 3 gånger i veckan. För det duger inte med makaroner och falukorv.
Nej.
Och det är ju så här, det är ju självvalt. Mm. Det är ju saker som vi själva väljer. Och det finns inget fel i detta. Det finns inget rätt eller fel. Det enda är det, men det blir väldigt mycket prestationer som ska utföras. Väldigt mycket psykisk energi som går åt det hela tiden till att hoppa över de här ribborna varje dag. Så man själv sätter upp det på en viss höjd. Och om det är ett område är det okej, men det är inte bara maten idag. Det är liksom familjen, det är hur barnen är, prestationerna på jobbet, hur min partner är, hur livet i stort är och hur jag liksom jämför mig med andra människor som finns i min omgivning eller på digitalt och på nätet som jag också kan jämföra mig med om jag vill. Så att utifrån allt det där så blir det väldigt mycket prestationer som ska utföras. Och människor tenderar att bara utföra prestationer utan att tänka så hemskt mycket.
Mm.
Och varje prestation måste ju föregås av en tanke om prestationen. Det blir svårt att utföra någonting utan att tänka på det. Och varje gång du tänker att nu ska jag prestera det här så drar stressen igång.
Ja.
Problemet med stress är ju inte att den finns där. Problemet är att du aldrig får återhämta dig från stressen idag. För att det är så mycket prestationstankar i huvudet i omlopp om saker som ska hända i framtiden. Att vi aldrig får vila. Och med insikten då, det var en lång utläggning här, men med insikten om att stress väldigt mycket handlar om framtida prestationer. Även om det kan vara prestationer om 10 år, det kan vara prestationer om 1 minut, det ska ringa telefonsamtal. Det spelar ingen roll, det är fortfarande i framtiden. För att kunna vila från alla framtidstankar, för att ha en chans att liksom bara släppa framtiden, så måste jag fokusera på vad här och nu.
Mm.
För det är det enda som kan få mig att få vila. Det är att fokusera på någonting annat som inte är framtiden.
Mm.
Och nu förklarar det här för de som ringer. De bara, vad menar du nu? Liksom, det låter ju superflum. Det där med framtid, det är de ju med på. Mm. Det de känner de igen sig. Men det här andra, att vara här och nu. Ja, vad menar du nu då? Ja, så då får man göra så extremt konkret. Ja, då brukar jag säga till dem så här. Ja, men tänk dig nu att du sitter vid ett fönster. Och så tittar du ut genom fönstret. Så finns det en bilparkering utanför. Massor med bilar. Så din uppgift nu är att under 10 minuter räkna bilar. Du ska tala om för mig hur många bilar som finns där ute. Så sätt igång nu. Så bara 1, 2, 3. Så, ja, så efter 10 minuter så rapporterar de att det är 256 bilar på parkeringen. Okej. Bra. Och så frågar de, vad har hänt nu under de här 10 minuterna när du räknar bilar? Ja, vadå? Du har inte kunnat tänkt på någonting annat. Eftersom du har varit fokuserad på att räkna bilar. Och har du inte varit det, då har du tappat räkningen ganska många gånger och får du börja om igen från början. Så det gäller ju att vara fokuserad. Ja, exakt. Ja, men det är resonemanget är de flesta med på. Ja, men vad händer förutom det att du har räknat bilar och... Jo, du har inte kunnat tänka på en enda prestationstanke. Därför att du har haft fullt upp med att räkna bilar. Och räkna bilar är ju liksom... Ja, du måste vara här och nu.
Mm.
Du kan inte vara någon annan, du kan inte tänka på något annat. Vi människor klarar bara av en sak åt gången. Även om vi tror att vi är så duktiga och kan multitaska genom att ha 16 tankar i huvudet samtidigt. Nej, det kan vi inte. Vi kan ha 16 tankar i väldigt snabb följd efter varandra. Men vi kan inte ha dem samtidigt.
Nej.
Utan vi kan bara en sak i medvetandet samtidigt. Eller åt gången. Och nu blev det att räkna bilar.
Mm.
Och när du räknar bilarna så sjunker stressen undan.
Mm.
Stressresponsen sjunker undan. Du tänker inte på framtiden. Utan det här och nu med bilräknande.
Mm.
Och det hos många trillar ju någon slags polett ner. Och de förstår en skillnad mellan framtidstankar och här och nu. Och de inser också att de är alldeles för lite här och nu. Och att det är en av de delar de måste jobba med. Att hitta här och nu upplevelser i vardagen. Så att de faktiskt kan må bättre. Ja, och framförallt få vila. För det är just de här vilopauserna man behöver från framtidstankarna. Så det är konkreta grejer då som de får tips om och som nu poddlyssnarna också får tips om.
Mm.
Men sen innehåller jag även den här lilla tidslinjen dåtid.
Mm.
Och dåtid är ju också intressant för att göra oss...
Ältandet.
Ältandet och... framförallt för att kunna bygga framtid. För att om man ska bygga sig, vad ska jag göra med mitt liv? Ja, det är svårt att svara på om man bara ska så här, svara på frågan. Men man kan få stöd och vägledning om man går tillbaks och tar sats i sin dåtid.
Mm.
Av de erfarenheter och kunskaper man har gjort tidigare i livet. Om vad som funkar och vad som inte funkar, vad som är kul, vad känns viktigt. Så där som har känts viktigt tidigare i alla fall. Och så att man kan ta spjärn i någonting när man ska kasta sig in i framtiden. Så att man har någon slags utgångspunkt. För att ska man bara svara på här och nu vad jag ska göra med resten av mitt liv. Det blir inget bra svar på
det
den frågan.
Det finns ingen substans. Det
finns ingen substans. Vad ska jag säga? Jag ska måla om det här rummet. Ja, det kan jag göra. Men det är inte det jag ska ägna med resten av livet. Jag kan inte måla om det många gånger som helst. Det blir rätt meningslöst. Utan det måste vara någonting mer. Men ska jag kunna svara på frågan måste jag... ta spjär någonstans och det kan jag bara ta bakåt för det där finns i min historia och mitt gamla jag om man får säga så då.
Men alltså reflektera kring vad som är viktigt för en.
Ja, exakt. Och det kan vi ju bara hämta ur den här myllan som mitt tidigare liv har varit, så att säga. Både det som har varit bra och det som har varit dåligt. Eller som inte har funkat. Så att jag inte gör om samma misstag igen. Det är dumt. Sådana saker. Och den här tidslinjen då, eller vad så, jag brukar säga det då, att kan man vandra mellan att prestera, att vara här och nu och vila, och gå tillbaks och reflektera, eller bara vila i sin dåtid varje dag en stund, alltså vara i de här tre olika, alltså, tidsmässiga
zonerna.
Så har man balans. Det är mitt sätt att definiera balans. Jag ser inte att det är rätt eller fel, men det är mitt sätt.
Men det blir ju tydligt, man kan förstå. För att balans är ju så floskelbelagt.
Ja, det är det.
Men det är ju ett ord som, liksom, vilket ord ska vi använda annars?
Ja, nej, exakt. Och det betyder ju ingenting.
Alla kan inte säga epic lifestyle som jag säger, liksom.
Nej, okej. Okay. Försöker alltså branda in istället för balans då. Jag fattar. Ja.
Bara, alla börjar säga epic lifestyle istället.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag ska börja med det.
Bra. Nej, men alltså helt sant, alltså, man får ju en bild av vad kan balans vara och vad står det för.
Så det gäller ju oss alla, den här liksom, oavsett om man är stressad eller inte, så behöver man ju, vi behöver alla liksom hitta de här olika zonerna varje dag för att må bra. Att bara prestera slutar ju alltid med att man antingen blir man utbränd, eller så kommer man att ställa sig frågan förr eller senare, varför gör jag det här? För om inte prestationen har någon mening, utan bara utförs för att det går, till slut så kommer människor att undra, vad är det jag gör och varför gör jag det?
Och så står man där kanske väldigt ensam också.
Ja, man blir väldigt ensam. Om man bara ska prestera och bara utgå från mina egna tankar hela tiden om vad som ska göras och inte ska göras, det blir ju ett både ensamt liv, och det är också svårt att få med människor på resan, för man har sällan tid att kommunicera med människor och delge människor om varför man gör allt det här, utan man gör det bara för att det går och för att man har satt ribber för sig själv som man ska hoppa över varje dag. Och ja, man blir ensam. Man blir väldigt ensam i det där till slut. För det är ingen annan som är med på resan.
Nej. Tänkvärt.
Eller hur?
Ja, det märks att du har lång bakgrund detta ämne, stora ämne. Ja. Är det inte så, ju mer man vet, eller ju mer man lär sig, ju mindre vet man.
Precis. Och
så brukar jag känna nya kunskapsområden. Ja. Men det går bra det här.
Ja.
Jag har koll
på läget.
Och så märker man efter ett tag att, jösses.
Det finns fler som har tänkt till här. Och som har någon, man är alltid i nivå. Eller
och så
en
ser man
nivå.
Att allting hänger ihop. För i början så ser man ju inte liksom konsekvensen eller helheten. Utan man ser bara en liten del och så blir den större och större. Och så ser man, oj, allt hänger ihop.
Precis.
Och det är ju också härligt. För att det är ju liksom mitt tänk och ditt också, antar jag, med holistisk livssyn oavsett om det är...
Ja, man landar ju i det. Det är omöjligt.
Helhetshälsa.
Ja, vi är ju någon slags biologisk cellhög och måste man ta hänsyn till hela den, inte bara delar av den.
Vi kan liksom inte lyfta huvudet från kroppen eller individen från teamet eller vad det nu handlar om.
Så exakt.
Vi måste faktiskt ta hand om alla delarna.
Ja, exakt.
Och så får man in det i ett system så funkar det alltså utmärkt.
Ja, typ. Men det är svårt som sagt. Och för den som sitter i den här stressen och ringer mig då så är det ju väldigt så mycket så att de frågar, vad ska jag göra? Ja, jag kan ge dem de här tipsen som jag pratar om nu. Hur kan du hitta återhämtning i vardagen? Hur kan du hitta rasterna, liksom breaken i vardagen? Hur kan du hitta aktiviteter som ger dig energi som Och då frågar man, vad ska jag göra då? Ja, då säger jag så här, vad vill du göra?
Ja.
För det är det som är, oavsett om det gäller en återhämtningsaktivitet eller om det gäller livet i stort. För att livet ska kunna bli, eftersom vi nu har alla dessa fria val, vi kan i princip, i alla fall vi, många av oss som lever i det här landet, ha möjligheten att välja, i alla fall inom vissa gränser, vad man gör eller inte gör. Så den stora frågan är ju inte att det, om någonting går att göra överhuvudtaget, utan vad väljer jag att göra? Och det är det som, det där valet är ju oftast människor som är väldigt stressade tänker ju inte på det, utan de bara kör på som att det inte finns något val, utan de måste prestera för att annars så Är de dåliga människor, känner de själva, eller att de säger nej till någon, och det vill de absolut inte göra, för då kan relationer skadas och sådär. Så att de bara kör på, och så till slut så hamnar de där de är, och så ringer de sån som mig, och så får de i ansiktet att de måste på något sätt då, förutom att börja återhämta sig, så måste de också ta ett större beslut i sitt liv. Och vad håller de på med? Och varför?
Nej, men det du sa precis nu, att jag väljer att, det är väldigt kraftfullt. Mm. Det brukar jag använda mig av också i samtal med både individer och grupper, att jag väljer att inte göra det här, eller jag väljer att göra det här för att, istället för att, förvänder man på det så här, då är det att jag hinner inte umgås, eller jag hinner inte bla bla bla. Nej. Eller jag måste, jag är tvungen. Ja. Alltså det blir väldigt negativt.
Exakt.
Men om jag har gjort ett eget val, då blir det mer kraft i det.
Mm.
Och man vet vart man är på väg.
Ja, exakt. Men det är en lång process dit.
Ja. Men jag börjar tänka liksom att jag väljer att.
Ja.
Idag väljer jag att äta junk food för att...
det är gott.
Därför att det passar bättre i tidsschemat.
Ja, ja.
Istället för att skuldbelägga sig och tänka att jag är en dålig förälder som serverar den här maten eller jag äter det, hur det nu är för någonting.
Ja.
Det är liksom, då kan man släppa det sen, tycker jag i alla fall.
Ja, men absolut.
Och det brukar funka hyfsat.
Det brukar funka, absolut. Och det viktiga är ju att så småningom, jag tycker, jag håller helt med, man måste bara tänka så, för att annars att man kommer bort från skulden och skuldbeläggning och att jag är en dålig person och allt det där. För det är väldigt mycket sån negativ förstärkning som driver människor till alla de här prestationerna, att man vill undvika den känslan. Men som sagt var, och då kan det vara bra att lära sig det där tankeknepet. Men sen måste man någonstans i livet ändå börja bestämma sig för vad är det som är viktigt.
Ja.
På riktigt. Inte bara med att göra till en tankelek. Mm. Det ska man göra, för att som sagt, man behöver komma bort från de negativa tankarna.
Mm.
Men valen, att komma fram till vad man vill göra, det är ju inte så himla lätt. Men det måste man göra. Mm. Och det är det som jag brukar avsluta med, liksom att det finns en liten grej till.
Ja.
Du måste göra om hela ditt liv. Du måste bestämma dig först vad du ska göra om det till.
Ja.
Och det är inte så himla lätt såklart.
Nej.
Men och då garvar ju bara folk så här, jag fattar det. Men det är ju det som det handlar om. Att vi kan ju bara få kontroll över våra processer om vi börjar välja dem. Och inte bara utföra dem.
Mm.
Och det är ju det är lättare sagt än gjort. Och de, när jag har lite längre samtalsserier med människor, så är ju en av de frågorna som ganska snabbt kommer med i bilden och som jag också adresserar. Men varför valde du så för? Ja, vad valde jag ens? Jag gjorde det ju bara.
Mm.
Ja. Alltså, men varför gjorde du det? Jag vet inte. Jag gjorde det bara därför att jag brukar göra det. Eller för att jag är rädd för att någon inte ska tycka om mig eller vad det nu kan vara. Det finns ju alltid någon anledning till att man utför handlingarna. Så att då får man bara nysta där. Och så får man säga, okej, men vad skulle du, om du själv fick välja, vad skulle du göra då? Jag skulle inte göra det i alla fall. Okej. Så då vet de det. Man kan alltid börja med att säga, det ska jag inte göra. Sen får man försöka fylla tiden med någonting man vill göra. Så man kanske inte alltid vet vad det är än. Men då ger man ju i alla fall möjligheten att välja någonting annat.
Mm.
Som man faktiskt kan prestera eller orka med.
Mm.
Så det där får man ju jobba med. Och det är ju... Många människor är ganska snabba på, speciellt om de har lite livserfarenhet, ganska snabba på att liksom, okej, men det här som jag gjort i 20 år, det bara nej, bort. Nu ska jag äntligen göra det som jag tycker är kul.
Ja.
Och så gör de någonting då nu är. Och det kan ju innebära ganska dramatiska förändringar i livet. För de flesta är det inte det såklart. Det är inte det att man ger om hela sitt liv. Men det kanske innebär att man byter jobb eller... Man kanske byter partner till och med. I värsta fall, ibland händer väl det. Eller att man gör någonting som man inte har varit nöjd med tidigare. Mm. Som man faktiskt tar tag i då. För att man känner att det här är viktigt för mig på riktigt. Inte bara så här...
Ytligt.
Ja, men det här, jag kan bara må bra om det här blir gjort. Och så gör man det.
Mm.
Oftast är det liksom konkreta saker. Man byter jobb eller man säljer bilen och bara cyklar istället. Eller något sånt där. Så någonting som ändå liksom påverkar ens vardag på ett konkret sätt i alla fall.
Att det blir påtagligt.
Ja.
Du leder ju grupper också. Och så kan man ju ha samtal med dig en och en.
Mm-hmm.
Alltså inte bara hos nätdoktorn.
Nej.
Och sådär.
Nej.
Om man vill komma i kontakt med dig då? Kan man mejla?
Ja, då kan man mejla till Papperly.
Ja.
Mm. Då kan man gå in på hemsidan och jag vet inte, har inte jag webbadressen i huvudet här, men
Papperly.com, men jag lägger det, ja, i texten också.
Just det.
Så,
ja.
Så
ja. Absolut, det kan man göra.
Ja. Eller hör av sig till mig kan man göra också, så förmedlar jag. Mm. Det finns många vägar till Anders. Nej, men jag tänker, för det är ju så att man behöver också lite mer fördjupad hjälp. Det du pratar om nu, de här olika stegen. Mm. Så, så finns det ju kurser också.
Mm. Absolut.
Man träffas och träffas med dig. Och,
absolut.
Och, eller en och en. Och så.
Ja. Mm.
Och så finns det ju digitala verktyget som man jobbar med själv och så.
Just det.
Men jag lägger in länkar i texten så hör till det här avsnittet.
Härligt,
så.
Härligt.
Så att man inte ska missa något.
Oj, vad bra.
Ja,
vad
ja.
Bra.
Visst är det.
Mm.
Anders, vill du lägga till någonting mer till det vi har pratat om? Som tycker att det där frågar du inte om, eller det där missar vi?
Nej, det blir bra så här, känns det som.
Blir det?
Ja.
Ja, det är svårt att liksom klämma in 30 års erfarenhet på en timmes podcast. Men,
har det gått en timme redan?
Ja, 50 minuter ungefär. Så att,
ja,
det gick snabbt, det var trevligt.
Ja.
Så annars så får vi följa upp det ett annat tillfälle.
Mm, det kan vi göra.
Absolut, det vore trevligt. Mm. Så, ja, med det sagt så rundar vi väl av då helt enkelt. Och så tackar jag dig så jättemycket för att du ställde upp. Jag vet att du ska väga och föreläsa nu snart, så att vi ska inte stressa då, men vi har ju tid att förhålla oss till.
Precis, precis.
Så är det. Säger jag som är noga med tiderna.
Jajamensan, jajamensan.
Ja, men stort tack Anders. Och,
tack så mycket.
Hoppas få se dig i podden snart igen.
Det hoppas jag också.
Tack.
Tack.
Jag hoppas att du uppskattar det här samtalet som jag hade med Anders Tengström. Och är du intresserad av stressterapi i grupp så startar du upp nästa tillfälle i Stockholm 20 april. Så att det går bra att mejla mig om du vill få mer information om stressterapi i grupp med Anders Tengström. Eller om du vill att jag eller Anders ska komma och föreläsa på din arbetsplats. Vi gör det gärna tillsammans också, så att hör bara av dig så snickrar vi ihop någonting som passar just hos dig. Men med det sagt så vill jag tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Dela gärna med dem som du tror är intresserad. Gör gärna en rekommendation i din podcaster-app. Det betyder otroligt mycket för poddens synlighet för andra. Så jag önskar dig en fortsatt epic dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.